I den frusna tiden i kärnan svävade en fjäril. En vanlig citrongul fjäril. Bakom den var en blå himmel. För i den tid då tiden frusits var det en sen vårmorgon. En gammal dromedarian stod och tittade på den med händerna på höfterna. Han såg glad och fridfull ut. Bakom honom hade en lite mindre gammal dromedarian tagit en hink. Och hinkens kristallklara vatten hade han hivat, och det var någon mikrosekund ifrån att nå bakhuvudet på den första fridsamma fjärilstittaren. Men det som fick Akisha att dra efter andan var bakgrunden. Himlen var full av ulliga moln, och delfinliknande varelser skuttade upp ur dem. Frusna i tiden, i nedslaget, var en, och i språnget upp mot solen var en annan. Bakom dem, orimligt stor, stor som en förväxt albatross, var en hökaktig fågel med brandgula och röda fjädrar och utsträckta vingar som tittade rakt fram, hängande i himlen ovanför molnen. Ovanför allt, högt på himlen, stod en sol, mycket större och lite rödare än den sol du är van vid, som gav världen färger med en djup lyster och andra nyanser än Akisha någonsin sett. Har du någon gång tittat runt lite före eller efter en tornado, så var det lite så. Gräset var så grönt att det nästan var lila. Nu hade vännerna ett dilemma. Det var ju nämligen så att astatet fanns under allt det här underbara. Hur skulle de komma åt denna fantastiska universumräddande och högst radioaktiva substans utan att ta sönder det här fantastiska? De visste inte om det här. Men det här är ett mycket vanligt problem med metaller som bestämt sig för att vara djupt under jorden. Utom på Golob X, där underjorden faktiskt är mycket vackrare och mer underskön än den mycket tråkiga ytan. Frusen tid är stabil till dess den kommer i kontakt med nutid. Då kollapsar den. Detta är något som varenda barn känner till i Västra Vintergatan. Men varför kollapsar då inte den frusna tiden direkt, kan man undra? Jo, det beror på det kraftiga tidsvindsfältet som omger det. Det är mycket svårt att ta sig igenom. Och det är också därför vartenda barn i galaxen känner till det. Vem har inte blivit förmanad av sin mamma? Akta dig för tidsvindsfältet. I tidsvindsfältet flödar tiden virvligt och oförutsägbart. Som en vitvattensfors. Och om ett litet barn faller in kanske det blivit äldre än sina föräldrar innan de hunnit dra ut det. Och ett större barn kanske kommer ut som en bebis, så föräldrarna får börja om på nytt. Akisha satt vid relingen och tänkte och kliade sig i huvudet. Och kunde inte komma på någon smart lösning på problemet. Hur skulle de ta sig igenom tidsströmsfältet? Groda tänkte att, vad fint det är där nere, och hoppade. Hans mamma hade aldrig varnat honom för tidsströmsfältet. Grodor är mycket för att lära sig den hårda vägen. Förskräckta tittade Akisha, sköldpadda och mus på medan Grodas fötter och sen hela han föll in i fältet. Han skiftade genast till ett yngel, sen till en stor gammal groda, sen till något mittemellan Kisha stirrade som förhäxad. Som tur var blev hon alldeles förstummad också, så ingen annan lade märke till vad som hänt. Sköldpadda vickade bestämt över kanten och föll hon också. Alicia blev ännu mer förstummad, men sköldpadda ropade upp. Oroa dig inte, jag vet vad jag... Och så var hon också i tinan. Det var ganska långt ner. Sköldpadda låg still i tidsvindsfältet. Vilket förvånade och lättade Alicia. Visst skimrade hon lite grann. Men mer eller mindre var hon oförändrad. Hon började oändligt långsamt röra sig mot groda. Som fluktuerade hejvilt från yngel till stor och tillbaka igen. Akisha förstod det inte. Jag ska förklara det för dig. Sköldpaddor har nämligen sitt eget förhållande till tiden. Eller för att vara mer exakt, de har ett förhållande till tiden. Det har att göra med att de rör sig så långsamt. Vi skulle också kunna utveckla en relation till tiden. Men vi har för bråttom hela tiden. Sköldpaddor tar sig tid att fråga tiden hur läget är och faktiskt lyssna på svaret. De lär sig massor av saker. Vad vet jag inte riktigt, för jag är inte så lugn och god som en sköldpadda. I alla fall, när sköldpadda kom in i tidsvindsfältet utspelade sig ungefär så här. Och vi snabbar upp det här lite. För att vi inte totalt ska spendera 10 minuter på dialogen. För sköldpaddor pratar långsamt. Oj, oj, sa sköldpadda. Här var det livat. Ni tidar hit och dit som zoozies. Har jag fel? Närmaste tidsaxel svarade att jo, ja, så är det. Men man lär sig gilla det, vet du. Och när man vart här ett tag är det svårt att tänka sig ett 9-5 gig i ett linjärt subkosmos. Linjära subkosmos är typ de som vi bor i, där tiden går rakt. Konstant. Sköldpadden nickade. Länge. Han viftade med labben mot grodynglet. Min kompis är helt osynk med flowet. Är det okej om jag åker med honom ned? Absolut, kompis, sa tidslinjen. Och lade ut sig rakt fram till groda. Tackar, kompis, sa sköldpadda. Och började kravla längs tidslinjen mot groda. Groda det slutade yngel gammel oscillera när sköldpadda nådde honom. Och en mycket lång stund senare var de båda vid randen till den faktiskt frusna tiden. Akisha blev så glad att hon grät när hon såg det där uppifrån. Drogomedianerna bad henne då irriterat att inte blöta ner golvet. Hon bad om ursäkt, fiskade sen fram sin huva och torkade upp den med det och fortsatte sedan glatt att gråta i huvan. Någon räckte henne en näsduk. Hon tittade upp och såg cool. Som satte näsan i vädret så att hennes hatt inte skulle putta Akisha över relingen. Bredvid henne stod Luff med händerna i sidorna och posade. Och bakom dem stod en lång kolonn drogomedianer som höll i flera mycket långa slangar. Det är drogmedianernas brandkår. De ska hjälpa oss, sa Luff stolt. När Luff hade förklarat för dem att svamparna tänkte ta sig ner till planetytan utan att fylla i några blanketter alls, hade tulltjänstemannen fått något hårt i blicken. Smält manualen för sin symaskin i bänken och utbrustit att någon måtta får det vara. Det ska hjälpa oss att sprida statet genom universum, sa Cool. Och svepte ut med armarna för att visa på universum. Akisha kliade sig i huvudet. Räcker brandslangen för det? Det hann hon inte få något svar på. För mus pep, sköldpadda och groda hade gått in i den frusna tiden. När de kom in i den frysta tiden fylldes groda av en känsla av lugn. Det var ett så behagligt ljus, både från himlen och det grönlila från gräset. I en halv sekund stod allt stilla. Groda hoppade runt mot sköldpadda, men sköldpadda lade inte märke till honom, utan tittade bara runt och sa wow. En halv sekund senare började saker att hända, för man kan inte gå in i frusen tid och behålla den frusen. Så snart den frusna tiden kommer i kontakt med varm tid börjar den som sagt flöda igen, ungefär som med vanligt vatten. Gammeldrogomedianerna började röra på sig, och för dem så var det naturligtvis som att ingen tid förflutit, eftersom det var precis vad de inte hade gjort. Drogomedianen som tittade på fjärilen fick vattenhinken över sig. Han svor till på gammal drogomedianska, ruskade på sitt toviga hår och började jaga den lilla knipslugingen som skuttade iväg gapskrattande och inte särskilt effektivt eftersom han skrattade så mycket. Han fick fatt i slugingen och slängde honom i en liten pöl. Det kändes mycket bättre sen. Drogomedianerna tittade storögt på sina förfäder uppifrån relingen. Gammaldrogomedianerna tittade upp. Nej men kolla knipslugingen, sa pallkastaren. Det här kommer att vara intressant, tänkte Groda. Men de kunde inte stanna och se på när gammaldrogomedianerna träffade sina ättlingar, utan de hade ju astat att hämta. De tittade runt efter det. Sköldpadda och groda insåg att ingen av dem faktiskt visste hur astat såg ut. Pip! Åh, hej mus, sa groda.
Hej!
Det var en dålig sköldpaddsröst. Försök igen.
Hej!
Sa sköldpadda. Det var mer som hon lät. Kom igen, vi har bråttom som mus. Det kommer att förångas annars. Astatet alltså. Mus hade åkt ner i en av slangarna. Hon klappade på den. Den här sommen kommer att suga upp allt vi lägger framför. Mus, som var kemist, visade dem hur de skulle upptäcka astatet. Det var en svartaktig porös sten med lite gult på här och där. De sprang runt och plockade som tokiga. Det började snart ryka nu när tidsfältet var borta. Men så snart det sugits upp hade Luff en separeringsmetod. Han spädde ut det med stora mängder gurkmjöl som var det vanligast förekommande pudret på planeten. Det blev så utspätt att det fyllde en tank stor som en måne uppe i atmosfären. Det här uppe i atmosfären satt Cool och spädde ut det ännu mer. Det finns många planeter i en galax och det behövdes endast några gram per planet. Så där uppe spädde Luff ut det med stjärnstoft, som i vårt universum är ungefär som damm. Men i deras universum var glittrande damm. Det var ett ganska dammigt universum från och till, som tur var för Cool, för det behövdes mycket utfyllnad. När allt var utsuget och klart så for drogomedianerna ut i universum, poserande bredvid Luff och ihopkropna under Cools hatt och sprayade planeterna längs hela den rymdvinkel som Akisha sporat ner.
Ja, först spred de akasha, groda, mus och sköldpadda såklart. Gammeldromedianerna hängde med, för de hade aldrig sett universum. Överallt där luff och kol och dromedianerna sprejade så föll svamparna ihop till en kladdig gegga. Och alla de universuminvånare som suttit fast i svamparna och bara ätit svamp i flera dagar snubblade ut och blinkade mot solljuset. Vill du läsa en bra bok om de bostäder folk åt fram mot sig själva under de här veckorna så finns det många intressanta böcker om det. Hela rymdvinkelsektorn kom efter incidenten att kallas glittrande gurksektorn eftersom alla planeterna efter besprutningen glittrade av stjärnstoff och luktade svagt av gurka. Men vissa sidoeffekter får man räkna med om man ska rädda universum. Gammeldromedianerna hade mycket att lära av sina ättlingar, som hur batterier, lampor och sockervadd funkade. Gammeldromedianerna hade också mycket att lära ut till sina ättlingar, framförallt att ta det lugnt och att sluta förstöra sin planet så attans mycket. Det var nog på det hela taget det bästa som kunde hända dromedianerna, att Luff och Kol var tvungna att ta sönder den frusna tiden. Tåget då? Jo, det hade precis varit på väg att åka när Luff och Kol kom uppåkandes med andan i halsen. Sena är ni, sa kaptenen. Hur blev det med universum? Jo, men vi är på det, sa Luff. Hörni, kan ni köra hem våra vänner? De kan inte gärna åka hem själva genom universum på den där mattan. Det kan vi visst, protesterade Akisha. Kommer inte på fråga, utbrast kaptenen. Barnflygandes genom ett helt göttigt universum helt fritt. Vet ni hur modiska planeter det finns där ute? Jag är faktiskt flera miljarder år gammal, sa Akisha. Strunt, sa kaptenen. Kaptenen, styrmannen nickade. Det var strunt. När Akisha väl fick se var de skulle åka så slutade hon klaga. De fick nämligen en hel egen kupé med gardiner, nerfällbara sängar och en karta över galaxen. Och alla de spår dit det intergalaktiska tåget åker. Luft tackade dem med tårar i ögonen och gav dem högtidligt en ask. Kol försökte krama dem men stötte mest till dem med hatten. Men det var ändå rörande hur hon stod med armarna utsträckta under hatten och viftade. Så åkte det. Och det är en upplevelse att åka med den intergalaktiska järnvägen. Att se röken bölja fram utanför fönstret, framför stjärnorna. Och att träffa människor från hela galaxen i restaurangvagnen. Men det får Akisha berätta om för dig själv, om ni träffas någon dag. När de kommit fram och precis innan de skulle stiga av, medan de åt sina sista tidskringlor, så att de skulle komma fram strax efter att de lämnade planeten, så öppnade Akisha asken. Där i låg fyra medaljer av guld. De bar inskriften Förstörare och räddare av universum. Och på baksidan var en stor glad svamp ristad. Ja, och hur gick det då för själva svampen? Ja, du tänker kanske att det var något dåligt för svampen att kollapsa så där, men det var faktiskt själva målet för svampen. Det sista stadiet i livscykeln. För från kladdet ploppade det upp små änglar, osedda av alla. De skulle åka runt och göra livet gott utan att folk visste om det. Så att många kommer att påstå att glittrande gurkgalaxen var en särskilt välsignad plats i universum. Och en dag, långt i framtiden, när det var tid, skulle de föra svampen till ett nytt universum. För alla hade de en liten, liten spor med sig i en ask, väl försluten, i fickan. Ja, så är det med Limbus molestum bastardis. Mycket jobbig, men också mycket god, på flera sätt. Men nu är det natt på Akishas hemplanet. och efter vad som utan tidskringlorna skulle varit en mycket, mycket, mycket lång tid var hon mycket glad att bli omstoppad av sina föräldrar och att lägga huvudet på sin egna kudde. Groda, mus och sköldpadda sov redan borta i sitt hörn av rummet, snarkande på var sitt sätt. Snart sova Kisha också. God natt.